Ja, välkommen den här fredagsmorgonen. Vi är i etern en halvtimme framåt. Jag hade för 2 veckor sedan ett innehåll i det programmet som handlade om den gudomliga kärleken. Och jag tror att det är nödvändigt att verkligen påminna varandra om det som är det absolut väsentligaste i vårt kristna liv och det som är Guds budskap till människan. Och det är ju naturligtvis som den gudomliga kärleken. Det finns ju olika typer av kärlek. Man kan ha kärlek till den här världens tidsålder. Eller någonting annat som man vill ha som sin avgud, att älska, att tjäna. Men vi vet ju vad som står i det första budet, du ska älska Herren din Gud. Och det är någonting som sker genom att vi är mottagliga för den gudomliga kärleken, att den får råda i våra hjärtan. Jag ska ta fram några exempel här ifrån Nya Testamentet. Ja, jag ska även nämna också Höga Visan, som är en bok i det gamla testamentet. För just det här med att kärleken får vara drivkraften i våra liv är ju helt avgörande. Annars så blir det ju som det står i en sång, att utan denna kärlek är min gärning kall och död. Och jag vill minnas att jag i programmet för 2 veckor sedan, den fredagen som jag hade, att jag påminner om det här, att allt det som inte, alltså det som inte är gjort av kärlek till Jesus, det har inget värde. Det kommer att brinna upp en dag. Men allt det som är gjort av kärlek till Jesus, det är ädel metall. Och det ska elden pröva vårt livsverk en gång, huruvida vi har varit agerande genom Guds kärlek. Det står så underbart. Det som är hemligheten till att den här boken som kallas för Höga Visan blev skriven är att det blev en upplevelse som det börjar med. Det handlar ju om att kärleken tänds genom ett möte med brudgummen. För Höga Visan handlar det om brud och brudgum. Och inledningsvis i denna bok så finner vi det här ordet då i 2 kapitlet 4 vers. I vinsalen har han fört mig in, och kärleken är hans banner över mig. Han vederkvicker mig med druvkakor, styrker mig med äpplen. Och så tillägger hon, jag är sjuk av kärlek. Ja, det är i vinsalen upplevelse som ligger till grund, vad som sedan också vi får följa denna brud, hennes kamp att vårda gemenskapen. Den blev vid vissa tillfällen avbruten men förnyades dock. Och denna underbara bok avslutar ju med det, att brud och brudgum lever i ett ostört förhållande till varandra. Och allt igenom då så är det ju detta som handlar om att stör icke kärleken för den själv vill. Gud har inte kallat människan att leva som en robot, utan han har kallat henne att leva i gemenskap med Gud. Att älska honom. Inte av sig egen möjlighet, utan verkligen uppleva att Gud, han är kärlek. Och det är denna kärlek som den helige Ande får utgjuta och ska utgjuta i våra hjärtan genom att vi förnyas i den här kärleken. Det räcker inte med att vi gjort en underbar upplevelse av Jesus Kristus, den upplevelsen som betyder så mycket för oss, och vi verkligen blir gripna av denna kärlek Kristus har till oss. Utan hela Bibeln talar ju om det betyder att förnyas. Vi ska förnyas, inte vid några vissa tillfällen nu, utan Paulus skriver så förnyas nu genom anden som bor i vårt sinne. Andlig förnyelse, att leva i andlig förnyelse, det är villkoret för att bevaras i den första kärleken. Den ska förnyas. Jag har säkert vid flera tillfällen här i närradion vidrört det här som handlar om att man får uppleva att man ständigt får leva i sådant förhållande till Jesus Kristus att den här kärleken till honom förnyas. Efeserförsamlingen, där vi får en beskrivning i en av sändebreven, där det blev uppenbart att man hade förlorat den första kärleken. Och där vill jag särskilt betona det här, vad som sker när man inte har den första kärleken. Då gör man inte sådana gärningar som man gjorde under den tid man hade den första kärleken. Man var driven av den första kärleken, och därför gjorde man de gärningar som man blev påmind här av Jesus. Den tid då man upplevde att det var sådana gärningar som man betonar. Jag ska ta några exempel i Bibeln också, vad det betyder att man får av nåd uppleva den gudomliga kärleken, att drivas av den. Det finns många människor vi kan läsa om som var drivna av Guds kärlek. Det de gjorde, det gjorde de av kärlek. Vid ett tillfälle när Jesus besökte det hem som han ofta besökte i Betania, där han besökte den här familjen, han hade uppväckt Lazarus där. Det var brodern till Maria och Marta. Så gjorde man åt honom ett gästabud. Och Marta betjänade dem. Och Lazarus var en av dem som också då låg till bords med honom. Då står det, då tog Maria ett skålpund smörjelse av dyrbar äkta nardus och smorde där vid Jesu fötter. Sedan torkade hon hans fötter med sitt hår, och huset uppfylldes med vällukt och smörjelse. Det här, det var någonting som i handling visade att hon var driven av en kärlek till Jesus. Det här var ju någonting som var väldigt dyrbart. Nardus, det kunde kosta upp på 300 silverpenningar eller däromkring. Och det kunde gott vara för en välavlönad människa på den tiden en kanske en årslön. Detta smorde hon Jesu fötter med och torkade sedan fötterna med sitt hår, och huset uppfylldes av vällukt. Om vi fortsätter att läsa så får vi veta här någon som inte drivs av den här gudomliga kärleken. utan bara såg det som en stor förlust. Varför skulle man förspilla detta som Maria gjorde? Förstår det, det står ju så här, men Judas Iskariot, en av de lärjungar som skulle förråda honom, sa det då, varför sålde man inte heller denna smörjelse för 300 silverpenningar och gav dessa åt de fattiga? Ja, det var ju ett kamouflerat tal. Egentligen så var det hans girighet det handlade om. Detta sade han, står det, icke därför att han frågade efter det fattiga, utan därför att han var en tjuv och plegade taga vad som lades i penningpungen, vilken han hade om hand. Där ser vi tydligt exempel om att vara driven av kärlek till Jesus eller vara driven av kärlek till mammon, som Judas Iskariot var. Man kan fråga sig, varför handlade Judas Iskariot som han gjorde, sålde Jesus? Ja, han hade ekonomiska planer. Han menade att Guds rike, det skulle bli någonting, en tillgång för honom, med tanke på att han hade kärlek till penningen. Han skulle få det bra, leva i överflöd. Men så talade inte Jesus om vad Guds rike innebär. Och jag ska ta ett exempel till. Och då handlar det om när Jesus besökte Simon den spetälskes hus. Där framträdde en kvinna, står det, som hade en alabasterflaska med dyrbar smörjelse. Den göt hon över hans huvud där han låg till bords. Då lärjungarna såg detta blev de misslynta och sade, varför skulle man förspilla detta? Man hade ju kunnat sälja det här för mycket penningar och ge åt de fattiga. När Jesus märkte detta sade han till den, varför oroen är kvinnan? Det är en god gärning hon har gjort med mig. Det fattiga har vi ju alltid ibland leder, men mig har vi inte alltid. När hon göt ut denna smörjelse i min kropp gjorde hon det som en tillredelse för min begravning. Sannoliken säger jag er, var helst i hela världen detta evangelium blir predikat, där ska också det som hon har gjort mot mig blev omtalad, henne till åminnelse. Det finns ju flera vittnesbörd här vi kan ta från Bibeln. Jag ska ta ett från nutid. Jag är väl bekant med en broder och missionär som ofta har besökt Mellanöstern. Och vid ett tillfälle så skulle han förbereda en resa till ett möte som skulle hållas. Och man behövde ett fordon. Och man lastade en minibuss full. Men det var inte så lätt att fylla bussen. Och det här handlade mest också om ungdomar som skulle... Som han ville skulle följa med. Vid det här tillfället så tyckte man att man kan inte åka så många. Men han erinrade sig om att vid ett annat tillfälle, några år tidigare, så var det inte frågan om det fanns plats, utan var det en buss så fyllde man den så mycket man kunde, för man var så inriktad på att vara med på ett möte. Så förändras det. Och det är ett tydligt exempel på när kärleken kallnar. Jesus talar ju just om detta beträffande vår tid. Kärleken hos de flesta ska kallna. Ja, huruvida det gäller de troende eller icke-troende. Jag för min del tror att det gäller både de troende och inte troende. Det blir allt kallare i världen, människor emellan, och det blir allt kallare i Guds församling. Vi har många ting, jag tänker på vad denna kärlek kan åstadkomma i en människas liv. Jag tänker på Zacchaeus. Han hade hört talas om Jesus och ville verkligen, han kände djupt i sitt hjärta, jag ville få träffa honom, åtminstone få se honom. Så därför klättrade han upp i ett träd, för han var ju inte lång, utan han blev gömd i människohopen. Och denna kortväxte Zacchaeus, han skyndade en bit fram. Han visste vilken väg Jesus skulle ta. Och där klättrade han upp i ett mullbärsfikonträd. Men det intressanta är att Guds ögon som överförar hela jorden, den iakttager människan. Och han söker efter om det finns någon förstånd, någon som söker honom, någon som söker honom med ett hängivet hjärta. Så var fallet med Zacchaeus. Och Jesus, som hade uppenbarelsens ande i sitt hjärta, kände till det här och ropade till Zacchaeus att skynda dig ner nu. Nu vill jag gästa i ditt hus. Och det blev en stor fest för Zacchaeus. Och han verkligen ger uttryck vad som bodde i hans hjärta. Han hade en längtan efter att få möta Jesus och uppleva att det var något alldeles speciellt med denne man. Och det berörde hans hjärta så djupt så att han säger att hälften av mina ägodelar, det ger jag till fattiga. Och har jag utkrävt för mycket av någon, han var ju tullman. Han kunde mycket väl ha åstadkommit ting. Men jag tror att man har gjort Zacchaeus till en som verkligen lurade av folk pengar. Men så var det inte. Han säger, om jag har, säger han, om jag har. Och det ville han dra sig till minnes. Då skulle han ge 4x till den. Han skulle tänka igenom det. Har jag bedragit någon nu, så ger jag 4x igen. Ja, så här kan människor då uppleva att man blir mottagare av Guds kärlek. Han upplevde den gudomliga kärleken som fanns hos Jesus, och han blev så djupt berörd att han verkligen fick uppleva både förkrosselse och omvändelse. Och därmed säger då också Jesus att idag har frälsningen vederfars detta hus. Gud verkar ju genom kärlek. Det är genom kärlek han kallar människor. Det är genom kärlek som han utlämnar sin son. Och så vidare. Det är oerhört vad avslöjande det är för den människa som äger den första kärleken. Förr i tiden så sa läsarna, som han kallade dem som läste Bibeln så flitigt, man sa om dem att den som hade verkligen fått upplevt ett nytt möte med Jesus blivit så förnyad. Och det är väl så att förnyelsen av den gudomliga kärleken, den sätter spår efter sig. Precis av de människor som jag har redan nämnt ifrån Bibelns blad, så är det så här att man hade ett ordspråk att när man hade fått upplevt den första kärleken på nytt och på nytt igen, så kunde man tydligt se det med sina blotta ögon. Det syntes och det hördes. Därför hade man ett gängse ordspråk som att den som hade fått möta Jesus, man kunde höra det på talet. Ja, man hörde det på sången och det syntes på gången. Så är det att vara driven av den första kärleken. Då hörs det på sången och det syns på gången. Jag erinnar mig också i äldre tider bland pingstpredikanter. När man liksom talade om detta med värmen och kärleken och den andliga temperaturen. Och man sa så här till varandra. Ska man konstatera vilken andlig temperatur som råder i en församling, ja, då ska man gå till bönemötet. Där kan man ta den andliga temperaturen. Och nog stämmer väl det. Där man upplever den gudomliga kärleken påtagligt, då blir det varma, intensiva bönemöten. Man får anledning att prisa och tacka Gud och bedja framför allt i anden. Det var inte några torra böner, utan det var levande, kraftfulla böner. Och därför sa man så här, när man ska ta den andliga temperaturen, då ska man gå till församlingens bönemöten. Och där fick man uppleva vilken temperatur det var i församlingen. Jag nämnde ju här i Efeserförsamlingen, en av sändebreven församling. De hade förlorat det här, den här varma intensiviteten som en gång rådde. De har ju det avfallet, sa Jesus. Betänk då varifrån du har avfallet. Innan jag slutar, vår tid går ut här, den här fredagen, sändning, så vill jag ju särskilt betona det här att vi må vara medvetna om att vi måste verkligen söka att uppleva den första kärleken om vi inte har den. För att vi måste få uppleva att det finns någonting som är starkare än någonting annat. Någonting som är starkare än verksamhetsiver, religiöst utövande och alla slags ting som kan driva oss, så måste vi verkligen få uppleva att det, att det är den första kärleken som får driva oss i det ting som hör ihop med det, och att vi måste vara medvetna att vi lever i en svår tid, kall tid, det är ljumt i kristenheten. Och därför får man uppfordra ju Jesu budskap till oss, uppfordrar ju oss verkligen att vi bevaras i den första kärleken. Jag ska avsluta här med att bara citera en sång av Kristina Jensen. I hjärtas djup, i hjärtas inre djup, gjut den ner, din väsens hemlighet, och låt den sedan i mitt liv få bli en verklighet. Och låt din eld förbränna det som ej behagar mig och frälsa dig. Kören lyder ju så här. Och må det vara en bön i våra hjärtan framöver. Förnya o Jesus, om igen, till dig den allra första kärleken. Och låt den sedan brinna till den dag då vi på skyar mötas, du och jag. Tack för din uppmärksamhet. Ja, vi återkommer. Ja, det blir nästa fredag då som jag hörs igen. Gud välsigna dig.